Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
IHF-podden den här veckan. Sebastian Rönnström, Marian Svab och jag, Mattias Hjelm. Men jag sitter med ett antal namn i mitt anteckningsblock här. Thomas Rogne, Alexander Faltsetas, Armin Gigovic, Diego Fumasa, Alejandro Bedoya. Och ett namn som inte är namngiven, en brasiliansk anfallare. Det är spelare in, eventuellt in. Och sen kanske det är ett par spelare ut också. Det har spelats en match. HIF har mött Kalmar. Det ska spelas en match. HIF ska möta Djurgården. Ja, ni hör. Och vad kan HIF ställa upp med för lag efter den där Djurgårdsmatchen när spelarna är tillgängliga, de som är nya? Välkomna att följa med oss på säkerligen en intensiv timme igen nu. Eller vad tror ni?
Jo, det har ju hänt grejer här den senaste veckan. Två nya spelare klara, mer på gång. Det börjar röra på sig och jag tycker det är intressant med de här nyförvärven utifrån många synsätt.
Är det där ni tycker att vi ska börja prata? Jag tycker det. För det är det färskaste, det som händer i truppen just nu. Så kan vi komma tillbaka till den match som har spelats och som ska spelas. Vad säger ni om den tanken?
Det låter bra.
Ja, Marian, du får haka i Sebbe här då. Om vi börjar med de här, Thomas Rogne och Alexander Faltsetas. Ja, vi kanske ska säga Armin Gigovic har ju ett slags korttidskontrakt till 31 augusti till att börja med.
Men, kan försvinna så att säga under nu när det fönstret öppnar den 15 juli. Han vill ju utomlands ju. Det är konstaterat.
Alexander Faltsetas ett lån från Häcken då resten av säsongen. Det är där HIF och sportchefen Andreas Granqvist startar med honom. Han är 35 år gammal också, så han har ju gjort mycket inom fotbollen redan. Thomas Rogne är 32 år, har skrivit på 2,5 års kontrakt.
Först och främst så frångår ju de den här lite grann av den här strategin. De har sagt att de ska satsa på unga spelare och sånt, och jag kan förstå att man frångår strategin eftersom det visade sig att det höll inte riktigt. Och nu gäller det att rädda vad som räddas kan. Och på det sättet så är ju de här två värvningarna med Thomas Rogne och Alexander Faltsetas både logiska, och jag tror att och de är förståndiga också på det sättet. Upplägget med Faltsetas då som är ett lån där HIF bara tar lönen, och sen har du då Thomas Rogne som är lite grann på längre sikt. Två spelare som kommer bidra med det som har saknats, med karaktär, med krav, alltså att man kommer ställa krav på omgivningen och så vidare. Fotbollsmässigt lite svårt att säga var de står idag. Faltsetas har inte spelat 90 minuter sedan förra säsongen. Varit bänkad idag. Jag vet inte hur få minuter han har fått ihop.
Jag tror det var 36 minuter totalt.
Och han säger själv att han är i bra form och så. Och det kan han säkerligen vara i fysisk form och status. Så det är inga problem. Sen vet ju alla att det är allsvenskan är en tuff liga. Man förlorar lite grann kanske i tempo och så. Thomas Rogne varit lite skadebenägen också och så, inte spelat regelbundet. Men alltså att de kommer bidra till det här att så att säga lyfta sin omgivning. Det är nog därför de har värvats i första hand. Och det kommer de göra, det är jag ganska övertygad.
Sebbe, spelmässigt, vad ser du i de här två spelarna?
Men till att börja med så hejar jag till när, när Thomas Rogne presenterades. Det var en spelare, en kategori spelare som jag inte trodde att HF skulle få in i det här fönstret, i det läget de befinner sig. Han har ju dessutom gjort klart att han, där finns ingen klausul eller något sånt i avtalet som gör att han kan lämna ifall HF åker ur allsvenskan, utan hans ambition är att vara här i 2,5 år, vilket också är intressant på det sättet. Jag har inte någon jättebra koll på hur han har varit i Polen och Grekland nu den senaste tiden, mer än att han, ja, men han, det var en period i slutet av förra året som han inte spelade särskilt mycket i Polen. Och sen så har han ju varit till större delen ordinarie i Grekland, men också i ett lag som åkte ur ligan där. Så det är svårt att se hur pass bra han är när han väl kommer hit, men mina minnen av honom är ju från tiden i IFK Göteborg, där han ju var allsvenskans kanske bästa mittback. Otroligt viktig, och hade det inte varit för honom att han gick sönder korsbandsskadad i augusti 2015, så hade Göteborg mycket väl kunnat vinna det där SM-guldet. En ganska imponerande varvning ändå sett till hans meritlista, men det återstår väl att se hur pass bra han är här och nu. Falsetas spelar ju 24 matcher, var 15 från start förra säsongen i Häcken. Som Marjan var inne på, bara 3 korta inhopp i allsvenskan i år. Men där är det ju en väldigt tydlig profil. Det är ju ett riktigt rivjärn på mittfältet som inte lägger någonting emellan, utan det smäller ordentligt. Det är väl inte den mest spelskickliga typen, men det är nog en sån terrier som HF kan behöva på mittfältet sett till hur det har sett ut hittills.
Är det inte någonstans ändå sunt? Det där blir ju en ledande fråga. Men Marjan, du var inne på det att uppenbarligen har det inte gått som man har tänkt sig när man har satsat på en strategi. Nu gör man om. Vi får väl se om man gör rätt också då. Men sundheten i att omvärdera sin egen omgivning och konstatera okej, det blev inte som vi har tänkt oss. Ska vi korrigera strategin någonstans? Ja, att inte bara köra på i samma hjulspår. För man har ju satsat väldigt mycket ungt och, och utvecklingsbart.
För att man ska kunna sälja. Det är ju det som har varit strategin. Och Andreas Ramqvist, sportchefen, är ju också ganska ny i gamet. Eller han är det. Det får man veta. Han lär av sina misstag. Och just nu så tycker jag just att han försöker göra någonting och väljer ett annat spår genom att ta in någonting. Han har ju varit ute efter de här sorters karaktärspelarna faktiskt hela tiden. Det är bara det att de har inte lyckats få dem på plats. Det får han nu, 2 stycken. Dessutom så ska man ju veta att där är spelaren på väg ut. Det är redan utlånat och så. Och jag vet inte alls så lång tid det tar innan man blir en bra sportchef. Men just det här, i de här fallen, tycker jag att det känns som att han tänker rätt.
Jag är också inne på den linjen.
För att det kommer att krävas, om vi säger på ren helsingborgska, de här höjerna som Rogne och Falsetas, i ett läge där det kommer att krävas liksom riktigt svinig fotboll för att få in poängen, och de kommer in i ett läge som är ganska intressant med viktiga matcher, Varberg och Sundsvall, och kan det bli en bra poängskörd där för HIF tack vare de här nyförvärven, kanske kommer något till, det återkommer vi till. Då kan ju plötsligt det här projektet börja flyga mot en kvalplats.
Det, just det här att man frågar sin strategi, det gör man ju på sätt och vis, men det kan ju också vara ett sätt att fortfarande ändå hålla fast vid sin strategi, att saknar man de här karaktärspelarna som man har tagit in, då kan det också vara svårare för de unga spelarna att lyfta eftersom att ska du utvecklas, ska du ta steg hela tiden, så behöver du också göra det i en miljö som är bra, där man kanske vinner matcher och får mer strålkastare på dig. En sån som Kasper Widell till exempel, som ju är i det facket. Han kan ju må väldigt bra av att ha en sån rutinerad pjäs som Thomas Rogne bredvid sig för att ta steg och växa ytterligare bredvid honom. Även andra spelare som Lukas Lindman, Benjamin Aqua och så vidare som kampar bredvid Falsetas kan ju också höjas ännu mer av att man har såna spelare i laget. Det är också viktigt. Så den här mixen tror jag är otroligt viktig. Vi pratade ju en del om det inför säsongen, att det kändes lite som att truppen var lite felbalanserad, och här får man lite bättre balans i en äldre rutinerad mittback och samma på mittfältet.
Vi tar de andra namnen som har florerat här också innan vi kan börja spekulera om hur skulle HIF kunna tänka ställa upp, eftersom vi ändå är inne på det här. Du pratar om andra namn som kan få draghjälp bredvid de här spelarna också. Diego Fumasa, eller hur säger man?
Ja, jag har ju tagit upp Google Translate på portugisiska här, så vi kan ju lyssna på hur det låter där i alla fall.
Diego Fumasa.
Fumasa.
Du ska dra i släpa det lite grann.
Vi kan säga att första gången vi lyssnade på det här så lät det Diego Smoke.
Det var den svenska översättningen, en konstigt med smoke just på svenska, men kanske betyder fumasa då rök på portugisiska. Mm.
I alla fall provspelaren då som är här på prov såklart, men en defensiv mittfältare från Brasilien, verkar väl närma sig ett kontrakt om vi har förstått Andreas Granqvist rätt. Alejandro Bedoya som varit i HIF var väldigt bra när han var här borta i USA, MLS, ryktas också då att, Granqvist har ju varit kontakt eller försökt kolla av i alla fall med Bedoya. Och sen finns det också då ytterligare en brasiliansk spelare, anfallare, som inte vi har något namn på än, men som också sägs vara intressant då. Om vi tar de här spelarna, vad säger ni där? Fumasa som sagt verkar vara nästan.
Och det verkar som att de ska använda honom som högerback nu.
Han har varit det på en hel del träningar nu. Jag har varit på tre träningar denna veckan och då har han kört en hel del högerback. Så han kan vara både defensiv mittfält och högerback. Och där är ju HIF tunt klädda nu när Viktor Blix drar borta hela säsongen. Andreas Landgren är in och ut i träning hela tiden och Ravid Suka är det enda alternativet.
Ja, Bedoya skulle ju såklart vara, även om han har kommit upp i åren också, ett jättelyft för en allsvensk trupp och i HIF.
Vet inte var han står idag. Har inte följt honom så där jättemycket när han har spelat i amerikanska ligan. Men han är ju lagkapten i Philadelphia. Jag blev lite överraskad när namnet kom upp på bordet. Trodde väl inte, men det kan bero på andra skäl till varför han kan tänka sig. Han är ju gift eller har sambo med en tjej som har kopplingar hit till Helsingborg, och ja, vi vet inte, det kanske är privata skäl de vill kanske komma hit, men som jag har förstått det så blir det ingenting i dagsläget.
Okay.
För mycket beroende på att Philadelphia vill såklart inte bli av med spelare, de är mitt i säsongen.
Var ganska mycket bättre lön där borta.
Ja, men jag tror ändå liksom att det är, om jag förstod det hela rätt så var han ändå intresserad. Och det är klart, där har du ju den här också, djupledslöparen, och med honom i en tillbakadragen roll, offensiv roll bakom till exempel Anthony van den Hurk. Det hade kunnat hända saker där.
En väldigt spelskicklig spelare, kanske inte den snabbaste, och inte nu heller när han är 35, men han har ju väldigt fina fötter och hade ju kunnat kombinera väldigt bra.
En otroligt sympatisk människa dessutom, ja, det jag minns från hans tid här senast. Och sen en brasiliansk anfallare då, om det nu blir.
Om det blir, det kan bli också andra liksom, men de letar brett i alla fall, men det är ju... Jag förstår ju, eftersom Alvaro Santos har de kontakterna här, och dessutom har de lyssnat med lite annat folk som har, enligt Andreas Granqvist, att de har lite grann scouting där på diverse håll. Så det kan bli Sydamerika, det kan bli, men det kan ju kanske bli någonting från Skandinavien också. Troligtvis kanske ett lån också. Det är nog där vi hamnar, tror jag, i dagsläget. För det måste ju ut lite fler spelare också.
Ska sägas där att Andreas Granqvist inte tvingetvis söker de egenskaperna i form av ledare och karaktär och just till anfallsrollen, utan där var det mer fokus på det när man letar mittback och inom mitt fält, och nu är det kanske lite andra egenskaper man söker hos en anfallare.
Men det vi i alla fall vet nu, det är att Thomas Rogne och Alexander Faltsetas är klara för spel i HIF från 15 juli. Armin Gigovic kvar tills vidare, förmodligen Diego Fomasa också då. Och då, utifrån de hållpunkterna, hur kan HIF tänka ställa upp? Första matchen med alla tillgängliga då är väl Varberg, va, 18 juli.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se. Nu är ju Ali Suljic skadad, vilket gör att allt pekar på att det är Kasper Widell bredvid Thomas Rogne. Jag har ju svårt att se Emil Hellman, där går nog ändå Kasper Widell före Emil Hellman, som ändå har gjort det bra här i de två matcherna.
Det tror jag vi kan nästan slå fast.
Widell och Rogne känns ju som mittbacksparet. Sen när Suljic är tillbaka, då lär det bli en duell mellan han och Widell. Där är ju de är ju, ja, Suljic är nog betydligt mer liksom konkurrenskraftig också där. Så där ska det bli intressant att se, men det dröjer lite innan vi är där.
Och då kan Emil Hellman gå ut på det här på vänsterbacksplatsen igen, där han egentligen...
Ja, där han kommer att få vara reserv till William och Davidsson.
Och på högerbacken kan Fombasa tänkas konkurrera med Ravitsuka omedelbart. Ja, vi förutsätter att det blir ett kontrakt där då.
Ja, vi får väl se. Jag ser bara sett
och Langren honom. Ska vi säga också.
Jag har ju bara sett honom som mittfältare, Diego. Jag har inte sett honom som högerback. Det kan säkert se. Du får ju lite grann, du får en annan profil på honom än vad du får på Ravitsuka.
Mm.
Som då är, använder sin snabbhet, men kanske har inte de här fötterna och bollbehandlingen som kanske behövs i till exempel offensiven. Där har ju nog Fomasa en fördel.
Ja, Suka är väldigt alltså fladdrig i sin spelstil. Man vet inte riktigt vad man får. Tycker det är svårt att dra några slutsatser av det jag har sett av Fomasa på träningarna. Men ja, man behöver ju någon som kan konkurrera där. Vi såg mot AIK, då blev nödlösningen en vänsterfotad Emil Hellman till exempel. Med tanke på frågetecknarna som finns på den positionen så är det nog inte dumt att ta in Fomasa här året ut, och så man har lite alternativ.
Langren, som sagt, jag upprepar det. Langren finns ju där också när han inte är sjuk. Så ja,
precis.
Men Alexander Faltsetas då? Hur ska Alvaro Santos och Mattias Lindström göra där på mittfältet? Vem är det som får flytta på sig?
Det blir mer intressant, åtminstone kortsiktigt då, än vad det är på mittbackspositionerna. För jag förutsätter ju att man ser att Faltsetas går rätt in och tar en plats. Annars är det ju helt obegripligt annat att man har varvat honom. Just nu har det ju varit Aqua och Lingman. Där Aqua, han är ju både den här gnuggaren som vinner dueller och är fysisk i sitt spel, men också väldigt kvicka fötter, teknisk, kan driva fram boll. Lingman är väl mer av den spelskickliga typen, mer renodlad så sett. Där blir det intressant att se hur man gör. Jag är ju sugen på att se konstellationen Faltsetas Aqua, för det, som Marjan var inne på innan, det kommer liksom matcher nu där HIF behöver kämpa ordentligt och det kommer att smälla. Och med de två där inne, det är inget roligt mittfält att ha emot sig. För det kommer att göra ont att möta de två. Just med tanke på att Aqua ändå har de här spelmässiga kvaliteterna också, så tror jag att det hade varit Man hade gjort det tufft för motståndarna om man kört med de två på mittfältet.
Kan det finnas en frågeställning i det faktum att Aqua kanske blandar och ger lite mer än Lukas Lingman? Jag tänker bara på de två senaste matcherna där han går från att vara jättebra mot Malmö till att vara ganska blek mot Kalmar, medan Lukas Lingman kanske inte har de topparna och dalarna. Kan det vara en frågeställning?
Lukas Lingman hade inga toppar alls i början av serien nu. Mycket beroende antagligen på att de inte hittar rätt, alltså rätt med hans position. Nu när han har hamnat där han vill vara och där han ska vara, så har det ändå sett bättre ut. Jämnare prestationer. Det känns som man kan få ut ännu mer av honom. Och att han med en sån som Alexander Fatsetas bredvid sig kanske kan ha en högre utgångsposition, för att Fatsetas kan täcka de ytorna som Lingman kanske har känt lite grann att han behöver göra, men som han inte kanske har klarat av alla gånger. I Fatsetas blir det en sköld till backlinjen, och kanske så att man kan trycka fram den andra mittfältaren lite grann. För jag vet inte, det är väl ändå inte tanken att HF ska ha två defensiva sköldar. Mitt lag kanske där man behöver vinna, som Sundsvall hemma, som är matchen då efter, hemmamatchen efter Djurgården. Ja, Varberg också borta för den delen. Så att jag vet inte, jag har svårt att se, kanske att man alternerar, provar olika, att de två, dagsform, beroende på vilket motstånd man möter, vilken den ena eller den andra som passar bättre. Vi får väl se helt enkelt. Men det är intressant, för nu blir det en konkurrenssituation och jag tror att det gynnar HIF framförallt.
Ja, jag är också. Jag tror också att Lingman går före Aqua. Man har ändå liksom investerat i honom. Han har fått obrutet förtroende hela säsongen. Jag har svårt att säga att man plockar bort honom. En annan möjlig lösning skulle ju dock kunna vara att man flyttar ut på honom ännu ett steg. Vi såg nu mot Kalmar spelare Armin Gigovic i nummer 10-positionen. Där kan ju Lukas Lingman vara också. Om då Tara Ali utgår från en kant, vilket jag å andra sidan inte tycker att han borde göra. Men då finns ju det alternativet också, för Gigovic är ju inte kvar här så länge, ja, om det nu dyker upp något.
Men annars är ju Gigovic givetvis också, förutom Aqua Lingman, så kan han ju gå bredvid Fasetas.
Ja, precis. Jag tänker också det faktum att sett till vilken prestation HIF gjorde mot Malmö FF, så hade det kunnat vara så, ja, men man ställer upp så mycket det bara möjligt likadant mot Kalmar. Men när då Armin Gigovic faktiskt blev kvar, så var det ganska tydligt att han skulle bara in i startelvan. Det kändes som att det är ingen diskussion där. Så jag tolkar det som att så länge Armin Gigovic är i HIF, då är han också i startelvan.
Men då är han också en del, kanske den här en del av den offensiva fyran som han var mot Kalmar.
Ja, och då är det kanske i den nummer 10-rollen.
Ja.
Ja, det är mycket möjligt. Så kan det absolut vara. Hade jag fått välja, vilket jag inte får.
Men vad här får du?
Ja, här får jag.
I HIF-podden så får du det.
Men då,
hur hade du valt då?
Ja, men då vill jag ju ha Taha Ali som 10. För att jag tycker att han, ja, men är som bäst när han är i den positionen. Och jag gillar också det här man såg mot Malmö när HIF körde rakare på kanterna. Att det var speed och spelare som tog sig förbi sina gubbar. Det kan ju Taha Ali givetvis göra. Men han är mer flyter runt. Mer rakt. Löper är ju en rak yttermittfältare. Dennis Olsson är en likad Dan så sett, och Amoako är också en, i den kategorin. Så jag ser ju hellre då Dennis Olsson eller Amoako ute till vänster, så att han får det här fria spelrummet i mitten. Alltså, där med kanske då en sköld som Falsetas bakom sig, så man inte, man kan nog köra lite offensiv.
Taha Ali är ju jättebra att ha när man möter lag som då trycker upp sin backlinje högt och vill äga matcherna, som borta mot Djurgården, som mot Malmö. Frågan är hur han funkar som en tia när Sundsvall kommer till Olympia och packar ihop och gör det tajt till. Och att han då liksom får mindre utrymme, kanske felvänd som tia ett par gånger och får ett par smällare, tunga ryggsäckar på sig. Jag är inte säker, jag tror det hänger också lite grann att man måste läsa av det rent taktiskt för träna Alvaro Santos, Mattias Lindström, vilka man möter. För jag tror inte att han aldrig passar som tia mot all motstånd. Och det, lagen i Allsvenskan ska spela på flera olika sätt.
Och man kan ju också tillägga det att han var ju kanske HIFs bästa spelare mot Kalmar. Han gjorde en fantastisk prestation när han vek in och prickade ribban. Då. Den gick ju till och med i nederkanten av ribban men inte in i mål.
Men Kalmar vill också spela.
Ja, det är också spelande. Och sen så hade han en chans till när han kom in ja, väldigt nära målvakten och höll på att göra mål. Så han kan ju funka till vänster också.
Oh ja, alltså absolut. Han gör det bra där också. Men jag är mer inne på att jag vill se det här rakare spelet.
Men hur skulle det se ut för dig då? Om du placerar Tahali där i mitten och sen har du Dennis Olsson till vänster och Wilhelm Löper till höger och Hurk längst fram. Ja, var hamnar Gigovic i din?
Nej, men just med tanke på osäkerheten som finns kring honom med var han ska spela, om han kommer att flytta. Han har haft sina ryggproblem. Jag tycker inte han har kommit upp riktigt i nivå i de matcherna han har spelat. Så då får han kanske snarare vara liksom en joker här fram till han i så fall lämnar, skulle jag säga.
Marjan, tänker du likadant där eller?
Nej, alltså Gigovic har så mycket kvalitet så han måste in. Jag hade lyft, han får vara en del av den fyran.
Så nummer 10 då?
Ja, jag tycker han ska
gå. Och Tali till vänster och du har också till höger.
Ja, och så Hurk framme.
Vem är det då som hamnar på...
Dennis Olsson.
Mm.
Han gör det jättebra, men jag tycker det är ändå liksom... Han måste in Gigovic, för det är så mycket kvalitet och utnyttja det så länge det går bra. Vi vet ju inte heller vad som händer om det blir förlängt. Om han får han ingen klubb. Så, ja men då kanske han stannar hela sig så.
Och vi har väl också det faktumet är kanske ett väl starkt ord. Vi har också den funderingen kring... Det här kanske är en icke-fråga om Tahali säljs.
Ja.
För det ryktas ju om det.
Ja, det kom det ju. Det var Fotbollskanalen som gick ut med uppgifter om att tre europeiska klubbar, italienska Serie A-nykomlingen Lecce, nederländska Vitesse och portugisiska Braga är ute efter Tahali. Lecce ska dessutom ha varit redo att lägga ett bud på mellan 10 och 12 miljoner men HF ville ha mer. Så ja, det är väl naturligt att det börjar liksom spekuleras. Det är en väldigt sevärd spelare och så, men jag tror inte man ska kanske förvänta sig någon sån här supersummor. Även om Tahali är en stor talang så är han ändå 24 år och många europeiska klubbar köper på potential och ålder. Hade han varit 18-19 hade HF kunnat få extremt mycket pengar för honom. Det är inte riktigt samma förhandlingsläge från 24.
Vad kostade honom? Var det 3 eller 4 miljoner? Vad var det, vet vi det?
Ja, 3-4 miljoner.
3-4 miljoner. Alltså skulle det vara 10-12 så skulle det vara en fyrdubbling i princip.
På väldigt kort tid.
Och ni tycker att man kanske skulle ta den chansen att sälja om man får de pengarna?
Du får ju väga in en annan aspekt i det hela också. Vad är ett allsvenskt kontrakt?
Eller tre gånger mer kanske det blir, fyra gånger.
Ja, frågan är vad är ett allsvenskt kontrakt är värt? Alltså, är det bevisligen så tycker de att det att 10-12 miljoner, nej, det behåller vi honom för han är så pass värd. Men även i HIFs fall, alltså alla spelare, det finns någonstans där man...
Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad hände? Han är död. Säger, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Känner att nu måste vi sälja för vi har fått så pass bra betalt. Och det gäller HIF också, även om man slåss för ett nytt allsvenskt kontrakt, att någonstans kommer det kanske en summa som man inte kan tacka nej till, helt enkelt. Oberoende av hur det ser ut i sportsliga tabellen.
Men utifrån vad de har köpt honom för och vad de kanske kan få redan nu om man vill ha mer. Men det är ändå en väldigt hög procentuell utveckling om det skulle vara 10-12 miljoner. Man kanske inte ska gapa efter mer, eller?
Ja, alltså, ja, men jag är inne på samma där som Marian. Liksom, ett allsvenskt kontrakt är värt för Tali har varit så fundamentalt viktig för den här offensiven. Och, ja, det skulle det vara om man får in en spelare av den kalibern. Men det är också liksom svårt att hitta för en rimlig peng. Så ja, det är väl lite i minsta laget skulle jag säga, den summan. Där tycker jag HF gör rätt om de kräver mer. Men att det ska ut på några fantasisummor tror jag inte man ska förvänta sig, just med tanke. Alltså visst, 24 år är ungt fortfarande, men för europeiska klubbar som varvar unga spelare så är det inte ungt att vara 24 år gammal.
Ska vi släppa detta ämne nu med spelarna så vi hinner med någonting annat också i den här veckans HIF-podden. Vi tar oss tillbaka lite grann. För Marianne, du och jag var ju på plats när HIF tog emot Kalmar. Det blev 1-1 till slut efter en sen straff som Amin Al-Hamawi fixade. Och som Anthony van den Hurk var väldigt säker på. Och som han själv sa efteråt till mig. Att ja, det kan man ju säga efteråt. Det är så det kan se ut. Men det såg ju verkligen så ut. Högt upp mot krysset. Målvakten åt andra hållet. En viktig, viktig poäng för HIF. Som gjorde sammantaget ändå en ny bra insats. Även om Kalmar kanske inte var superanfallsrikt i andra halvlek.
Jag tycker HIFs första halvlek är bättre egentligen. Där man dessutom skapar någon chans för fram till straffen i andra halvlek. Ja, och det är klart att HIF befinner sig en hel del med boll på Kalmars planhalva. Men Kalmar liksom styr ut HIF till ofarliga ytor. Och egentligen innan straffen, möjligt jag har fel handen, men jag kan inte påminna
nej, att, kan bara,
att man har radat upp ens om något.
Nej, jag tror inte det var något riktigt.
Lägena kom i första halvlek för HIF. Så den sett i det så tycker jag att och då var ju Kalmar också bra som fotbollsmatch, var det ju en bättre match i första halvlek.
Ja, det var det.
Men det är en stark poäng med tanke på att Kalmar, hur pass bra de är och har gått, så tycker jag det är en stark poäng. Sen fanns det ju skönhetsfläckar också, återigen ett insläppt mål via en fast situation, och vi vill hoppas att Rogne och Falsetas är också bra på huvudet, att då man får lite mer ordning och reda på vad det gäller att försvara fasta situationer.
Nu ser han ganska stor ut i och för sig, Sajetra, men ändå när man tittar på den reprisen av det målet, ja, där bollen går över Kasper Videll och sen är det tre HIF-are till mot Sajetra.
Ja, det har ju varit ett återkommande problem för HF. Redan på försäsongen såg man ju de tendenserna. Och sen kom det premiären mot Hammarby. Det var någon match efter där också. Där HF har haft problem på fasta situationer.
Och Malmö också, va?
Malmö också. Det har varit liksom markeringsmissar. Det har varit, ja, flera olika saker som inte har stämt där, och det behöver åtgärdas, så är det.
Men sen så såg det ju spelmässigt, ja, men det var ju, ja, men det var lite blandat, men ändå liksom lägsta nivån var ju hade höjts jämfört med kanske det var precis innan uppehållet när kurvan pekade rakt ner den spelmässiga och allt. Jag tror att man har fått in lite självförtroende i truppen och där, ja, men sammantaget så ser det väl ut som att Alvaro Santos och Mattias Lindström åtminstone har fått en bra start, även om det saknar segrar fortfarande, 3 poäng. Det måste in nu.
Vi har ju pratat om det där. Jag har ju då försökt förmildra deras någonstans omständighet utifrån vilken period av matcher de är inne, hur motståndarna faktiskt är. Det har varit i princip idel lag för toppstriden. Så alltså, någonstans kommer väl beviset på vad Lindström och Santos har lyckats med när, ja, i och för sig nu kommer Djurgården, men efter det och framåt en hel räcka matcher. Men nog ser det väl ut som, tycker jag i alla fall, att det finns en annan inställning och en annan intensitet och attackvilja.
Jo, men absolut. Jag håller med. Man ser ju tecken på förbättring. Och det kanske kommer ännu fler nu när de får in nytt blod i truppen. Det vet jag inte. Och har den här processen, går den tillräckligt snabbt? Skulle den börja tidigare? Ja, det vet vi inte än, såklart ju. Men det här med, jag köper inte riktigt det här med att, alltså, ni är inne på, ja, men de möter topplagen. Ja, men det finns ju lag faktiskt här nere som ligger runt HIF som möter också topplag och där man har lyckats vinna. Sundsvall vann mot Malmö hemma, till exempel. Så jag köper inte riktigt det där med att man ska komma undan med att, ja, men det har varit tuffa matcher, det har varit AIK och det har... Ja, men gör man rätt saker så tror jag att HIF kan ta poäng i betydligt fler matcher än vad man har gjort och fler. Och det är fortfarande som sagt en seger under 2022. Det ska vi inte glömma.
Nej, det är en seger på 13 matcher alltså.
Av 39 poäng har man tagit 6.
Ja, och 5 av de poängen har man tagit hemma. Man har alltså bara tagit en poäng på bortaplan. Ja.
Men det finns, jag håller med om att det ser bättre ut. Frågan är som sagt för om processen kanske behöver, ja, det behöver ni alldeles säkert, speedas upp lite grann.
Ali hade 2 jättechanser som han skapade, inte helt på egen hand men nästan. Och Wilhelm Löper hade ett vänsterskott som målvakten var nere djupt och räddade vid. Det var ju 3 stora lägen i alla fall i första halvlek för HIF. Men man fick med sig en poäng då, vi kanske ska släppa den matchen. Mm. Och titta framåt mot matchen mot Djurgården. För det är ingen lek. Det kan vi säga, det är ingen lek. Det blir också matchen mot Djurgården. Det kan vara värt att ha med sig en liten passus här. Matchen mot Djurgården hemma blir alltså den 8:e hemmamatchen av 14 då. Det innebär att man har ju några matcher att ta igen på bortaplan. Det är ju
av 15 menar du?
Nej, det är väl 14:e matchen de spelar nu.
Ja, är det 14? Ja, okej, jag tyckte du sa att det var 14 hemmamatcher.
Jag fattar. Utav totala antal matcher.
Det blev förvirrat nu.
Ja, okej, okay. Vi säger så här. De har spelat 13 matcher så här långt, HIF. 7 av dem har varit på hemmaplan. Djurgården, matchen alltså, HIF Djurgården blir en 8:e på hemmaplan. Så när den matchen spelar, då har man haft 8 hemmamatcher och 6 bortamatcher. Så man ska ta igen några fler på bortaplan. Och det är ju ett minus för HIF. Med tanke på den poängskörd man har också.
Och ha en match mer spelad.
Ja, det med. Ja, nu är jag ändå inne på det. Och HIF spelar 13 matcher. Vi säger det igen. 13 matcher. Och Degerfors närmast ovanför har spelat 12. Liksom Sundsvall och Värnamo. HIF har 6 poäng som jumbo. Degerfors 7. Sundsvall 9, Värnamo 12. Djurgården då, vad kommer de till spel med? Jo, de kommer till spel med 4 segrar på de 5 senaste matcherna och har gjort otroligt mycket mål. Ja, de vann derbyt mot Hammarby, det är speciellt med de där Stockholmsderbyna. Så de, ja, vann med 1-0, sen vann de innan dess borta mot Sundsvall med 5-2. Man vann hemma mot Varberg med 4-0, man förlorade borta mot Kalmar. Kalmar vann 1-0 och så vann man då hemma mot Malmö med 4-0. De öser in mål normalt sett Djurgården och är i riktigt bra form. Ligger 2 i tabellen efter Häcken, en match mer spelare än Häcken. Men Djurgården känns tunga nu. Å andra sidan, och jag babblar nu, HIF höll på att vinna borta mot Djurgården. Tahal gjorde 2 mål där och sen så hämtade Djurgården upp till 2-2. Så man har ju ganska goda vibbar mot just Djurgården.
Ja, men så är det ju. För vi satt ju här inför den matchen, då borta matchen mot Djurgården. Och i princip dömde ut alla HIFs chanser. Och sen så ledde man med 2-0 i första halvlek. Och sen fick man en poäng. Så ja, det behöver inte alltid vara så logiskt fotboll. Så jag tror nog ändå alltså hemmamatch så mot Djurgården att det finns chanser att plocka poäng i den här matchen. Men Djurgården är som du säger, de är tunga, det är ett väldigt gediget lag. Jag såg derbyt här mot Hammarby nu. Hammarby hade ju ganska bra tryck, men Djurgården drog det längsta strået. Inhopparen Gustav Wikheim från kritiserad till hjälte på på nolltid. De har ju framförallt ofta avbytare som kommer in. Alltså det är inte första gången en avbytare kommer in och liksom sätter ton. Även Emanuel Banda som är, ofta hoppar in i matcherna och sätter en prägel. Så de har ju ofta mycket alternativ att jobba med.
De har haft samma tränare nu ett tag. Som har, alltså de är mycket mer färdiga som lagen. Det Alvaro Santos och Mattias Lindström försöker göra av nu. Av de här spelarna som de fick ärva. Och där har ju Djurgården är ju mycket längre framme med det. Men det är också så att Djurgården är ju går ju att prata med faktiskt när det gäller underlag. De är ju de är inte lika bra på vanligt gräsunderlag än konstgräs.
Nej, det är en viktig poäng att ha med.
Det ska man ju veta. Liksom, kollar du de matcherna som man har vunnit, som du säger, 4-5? Hur många har varit
på? Nej, det är sant. Det är sant. Den aspekten la jag inte in. Det finns ju ett underlag också.
De förlorade en match för den var på gräs mot Kalmar.
Ja.
Resten, 4 segrarna, är på konstgräs. Och jag minns också, eller kommer ihåg, under pandemin när HIF också var väldigt uträknade i en match.
Det var då man hade fått en massa coronafall i laget och inte ens ville komma till spel. Men ändå gick in
och vann. Och den vann man med 3-1.
Kunde till och med Alhaji Gero göra mål i den matchen.
Ja, precis. Så att, nej, men det är klart att det finns, och det är det jag säger. Ja, de möter ett topplag då. Men gör man bara rätt grejer och som du säger, de har fått in lite go i truppen, de nya tränarduren. Ja, men då ska man väl kunna hämta poäng även mot Djurgården.
Ja, det känns ju som en faktor definitivt som väger till HIFs fördel. Men de har ju inte släppt in mycket mål Djurgården senaste matcherna. Det är borta mot Sundsvall då. Då hamnar man väl i underläge där. Sen vände man det och Östin bara sprang in mål sen. Men annars har de inte släppt in något mål på sista fem.
Det har ju varit helt perfekt att få HIF att vinna. Kanske till och med en sån här match med tanke på att...
Alltid vara perfekt för HIF att vinna.
Ja, det skulle vara sant. Men man gör det dessutom utan nyförvärven. Och så blir det om liksom bara grädden som kommer in här liksom kanske lyfter ytterligare till. Alltså den är ju betydelsefull ju på det sättet att även förutom att man kan vinna 3 poäng att man rent mentalt att man fortsätter på den inslagna vägen nu här som man förlorade visserligen mot Malmö, gjorde en bra insats. Här fick man en poäng med sig mot Kalmar som då också är topplag. Och så kanske då liksom man får med sig någonting även här mot Djurgården. De har gjort 3 matcher där det var tufft motstånd. Och där man ändå liksom att man kan se tecken på att detta är på rätt väg i det här projektet. Men som sagt, det är en jättelång väg att vandra för att klara det här kontraktet. Det ska man ju ha respekt för.
Är det någonting du vill tillägga här vad gäller Djurgården?
Nej, det känns som att vi har avhandlat det ganska bra.
Okej, även om du inte riktigt köper det här snacket om att man är inne i en radda tuffa matcher mot topplag, Marian, så vill jag ändå bara fortsätta veva på det där spåret. För efter Djurgården-matchen så kommer då den första matchen med nya spelare tillgängliga. Varberg borta, sen är Sundsvall hemma. Okej, sen kommer ju en riktigt jobbig match med Häcken borta. Men sen kommer Sirius hemma, Sundsvall borta, Mjällby hemma, Värnamo borta. Det är ju en viss nyansskillnad på det sjoket matcher Häcken undantaget jämfört med den period man varit inne i nu. Nu kommer förmodligen mycket avgöras under de kommande, vad blir det då, 7 matcherna efter Djurgården-matchen.
Ja, plötsligt kommer det in en press här. Det här måste det ju bli, inte bara liksom en hygglig poäng för, utan det är... Man måste nästan gå rent, förutom Häckematchen kanske. Men mot det du räknade upp övrigt. Alltså, i och med att man har förlorat mot Degerfors borta.
Och Värnamo hemma.
Värnamo hemma. Så är man plötsligt minus i den delen av tabellen mot de här inbördesmötena. Och då jag menar, då ökar ju pressen. Men då har ju HF lite andra pjäser inne också som kan kanske...
Ja, och jag menar inte att Varberg borta är en lätt uppgift. Jag säger inte det, för att det är det inte.
Nej.
Men det är ändå en viss skillnad att möta Varberg borta jämfört med att möta
Häcken borta, ja. Absolut.
Och även Malmö egentligen, även om det höll på att bli poäng mot Malmö.
Ja, det blir en jätteviktig period. En period där mycket kommer att avgöras i säsongens framtida öde.
Ja, vi kanske ska släppa det snacket om matcher och så vidare och gå in på våra ständiga punkter.
Ja, vi vill ha en liten kort träningsrapport först.
Ska vi ha en sån? Ja, men det ska vi ha. Den har jag liksom inte skrivit ner en massa andra saker här i mitt block, men det är klart vi ska ha en träningsrapport.
Ja, nej, för det hände ju en grej på träningen som var lite intressant, att Anthony van den Hurk fick han vrickade foten helt enkelt och tog sig mot den och sen bröt han träningen. Men jag har varit i kontakt med Mattias Lindström som säger att han bör vara i träning på lördag igen. Så det ska inte vara någonting allvarligt med Anthony van den Hurk. Men det var nog många, det var rätt mycket folk faktiskt att kolla på träningen. Så det var nog många som kanske blev lite nöjda där när de såg att han klev av. Dessutom Lukas Lingman var inte med på träningen igår på grund av känning. Sprang vid sidan av idag, men ska också inte vara någon fara för honom. Kalle Joelsson missade också träningen igår på grund av känning, men stod i mål idag.
Langgren var väl...
Langgren var med.
Han började träna fullt inför förra matchen.
Även Viktor Lundberg som ju har varit borta stundtals från vissa träningar och körde vid sidan av på egen hand igår, var med och tränade för fullt.
Nu när du säger det hände ju någonting med, jag vet faktiskt inte var, jag såg inte det själv, men jag tror han gick av träningen där innan Kalmar-matchen som jag var på. Han kom fram i alla fall och pratade med Dale om någonting. Jag vill inte gå för nära och låtsas som någon smyglyssnare heller, så att det var nog någonting med honom som förklarar varför han inte har varit på träningarna fullt ut. Någonting mer från träningen som du kunde notera?
Det var
2 målspel, var det 11 mot 11?
Ja, inte 11 mot 11. De körde en slags turnering kan man väl kalla det. De var 4 lag på 2 planer som växlar och samlar poäng helt enkelt. Där laget med Alexander Falsetas tog hem det i en avgörande golden goal match och det blev ett stort glädjevrål i det laget. Anders Lindegård sprang och var helt överlycklig och Falsetas var också med där och firade när han stod och hoppade och skrek i en ring efter det. Så det var, ja, Falsetas visade känslor direkt på första träningen.
Och vilken start!
Ja, det får man säga. Han ser ut att brinna direkt, Falsetas. Det finns ju en intervju med honom på hd.se för
den är värd att läsa, det kan jag säga, även om det är partiskt om jag säger så för en kollegas skull. Men det finns en del goda citat där.
Ja, men det var, känslan var att han var den här stereotypen av en göteborgare, en god gubbe helt enkelt.
Men vilka var det fler än han och Lindegård i det? Var det äldre mot yngre eller?
Nej, det var väldigt blandat. Ska se, vi har en bild på det här. Det var Viktor Göransson, Benjamin Aqua och Josef Amoako.
Ja, det var väldigt...
Som är i det laget. Så det var blandade åldrar.
Ja, kul för Fatetas.
Ja, han började på topp så att säga.
Ja. Då så, släpper vi det aktuella här nu och tittar på dina stående punkter, Sebbe.
Ja. Erik sviker oss denna veckan också.
Han sitter säkert och
på stranden i Italien och njuter istället.
Och lyssnar på podden.
Ja, det förväntar jag mig att han gör, annars blir jag besviken. Nej, skitsamma. Vi ska prata om en XHF-are och det har ju... igår kom ju nyheten om att Alex Timossi...
Just det!
...lämnar Bayern München för att... spela fotboll i Herrenfen i Eredivisie i Nederländerna istället. Du har pratat med honom, så du kan ta över punkten.
Ja, jag tar över punkten och pratar om Alex Timossi. Nej, men en härlig ung man som har nått 21 år nu. Som ju vände tillbaka till HIF. Det tyckte jag faktiskt var lite intressant ändå när han sa det. Att den utlåningen tillbaka till HIF 2020 visade sig vara väldigt viktig för honom. i den tiden. Sen kunde han komma tillbaka till Bayern München, som blev utlånad till österrikiska andra ligan, Austria, Klagenfurt. Blev en viktig spelare där, och sen nu då, ja, han hade ju kontrakt till 2023 med Bayern München, över till Heerenveen. Och han ser det som en väldigt bra lösning för honom att ta sig vidare i sin utveckling. Det är ju som bekant hyfsade spelare, ja, jag menar inte att det är dåliga spelare i Heerenveen, men det är ganska skaplig konkurrens i Bayern München om man ska slå sig in där.
Framförallt en fotboll som jag tror kanske kan passa honom bättre i
Nederländerna. Och en klubb som vet hur man hanterar svenskar.
Ja, och unga spelare.
Ja, det är ju lite skillnad på att konkurrera med nyförvärv som Sadio Mané i Bayern München med att vara i Heerenveen. Så ja, det säger ju sig själv att han inte har någonting att hämta i Bayern Münchens A-lag. Det vore ju bara konstigt i så fall. Så, ett logiskt beslut, och ja, men det ska bli spännande att följa honom i Holland. Det finns ju väldigt många svenska spelare.
Tänkte också på det när jag pratade med honom, att det här är ändå en... Han stack ju iväg tidigt till Bayern München. En ung man då nu som har vant sig, lärt sig leva med press utomlands. Haft det ganska tufft då, kanske inte med sig själv, men just det här att slå sig in där i det stjärnspäckade laget. Bli utlånad dit och ändå hålla sig kvar ute i Europa. Det finns ju spelare som skulle ha gett upp och känt, nej, jag vänder hemåt. Men han verkar ju ha rätt starkt psyke, tycker jag. Mig kunna förstå.
Och fortfarande en bra ålder.
Jättebra ålder. Får ju också spela nu. Det finns ju några svenskar nere i Heerenveen nu. Bland annat Amin Sarri som värvades från Malmö.
Rami Alhaj och Rami Kaib också. Så det finns en koloni där nere som det ofta gör i de holländska klubbarna med svenska spelare.
Vad minns vi från Alex Timossi spelmässigt då? Eller vad har vi sett? Ja, det är ju en snabb spelare.
Snabb med boll.
Snabb med boll.
Mm. Under den andra vändan i HF tyckte jag också att han hade växt i sig på flera olika plan också. Dels med beslutsfattandet. Han kom in i en väldigt olycklig tid i HF.
Ja, det var ju rörigt.
Det var ju rörigt. Och under en tränare som inte fungerade. Sen så tycker jag att han också, han har tuffat till sig. Fått den här Bundesliga-tuffheten med sig. Även om inte man spelar A-laget så gäller det att armbåga sig fram i deras akademi. Annars blir det uppäten. Den tyckte jag också när det med att han har fått lite mer skinn på näsan. Så att jag tror att som sagt var Nederländerna och Heerenveen, den här Eredivisie kommer passa honom alldeles utmärkt.
Det känns på förhand som att det är ett bra klubbval.
Ja, det är ett bra klubbval tycker jag också. Och han får ju kanske mer utrymme för sitt sätt att spela, om jag säger så. I Nederländerna jämfört med Tyskland där det är mycket mer taktiskt uppsikt. Även om fotbollen är och också speedy där så att säga, va? Men det är ändå liksom, det är lite grann mer liksom, han får möta lite andra backar, om jag säger så.
Jag frågade honom också att har du snackat någonting med någon tidigare svenska? Det finns ju någon från Helsingborg som har koppling dit, till exempel Erik Edman. Nej, det hade han inte gjort, men sen nämnde han då att han har ju Martin som agent, Martin Dahlin då.
Ja.
Och sen nämnde han också Marcus Albeck. Jag fick inte vidare på det spåret, men Albeck har ju också varit där.
Och Tern.
Simon Tern, ja. Stefan Selakovic, Petter Hansson. Alltså du kan ju rabbla upp massor med namn som har varit
Sam Larsson,
där. Ja, jajamän, stämmer. Helt riktigt.
Nej, det är en svensk klubb.
Mm. Ja, det blir spännande att följa hans utveckling där, jajamän, och se vart han tar vägen. Och om det visar sig att det blev så lyckat som han tror att det kommer att bli.
Och en dag kanske han återvänder till HIF.
Vem vet? Ja. Han följer ju fortfarande HIF. Ja, han har koll på HIF.
Familjen är väldigt pro-HIF. Så att vi får se. Först ska han vara ute ett par år till i Europa, tycker jag.
Ja, det var du som tog upp. Det var vi som snackade.
Ja, ja, men det var trevligt. Nu ska vi ut i vida världen. Inte jättelångt från Sverige.
Har vi inte betat av alla länder
i världen? Inte jättelångt från Alex Timossi heller. Utan vi ska till Österrike. Österrike. Där Alex Timossi precis var och spelar fotboll. En HIF-are som kommer från Österrike.
Roman Kienast.
Ja, det är bra, Marianne. Mycket, mycket bra.
Tjum.
Mycket bra. Roman Kinast, idag 38 år gammal och spelar i Milord Blanco, en österrikisk klubb vars serietillhörighet jag inte har... Han verkar...
Men inte aktuell för HIF idag alltså?
Det är han inte. Nu blir jag lite...
Han var tre år yngre hade han varit aktuell.
Han gick till Milord Blanco i februari i år. Och nu står det currently working as manager i Vienna Youth. Så jag... Han verkar vara tränare och spelare på samma gång. Lite oklart, men...
Mycket sympatisk ung man.
Det var ju en spelare, han hade ju varit i...
Som inte är så ung.
Den österrikiska EM-truppen. Österrike hade ju EM 2008 tillsammans med Schweiz. Och sen kom Roman Kinas från norska Hamkam till HIF. Gjorde ju bara ett halvår innan han återvände till Hamkam, och sen så har han varit i en rad österrikiska klubbar och även en vända i Schweiz, om jag ser rätt här. Han har ett fint facit i österrikiska Bundesliga, 62 mål och 19 assist på 225 matcher. Ja, men fint målfacit även i norska andra ligan och så här. Så det var ju, han slog väl inte jätteväl ut i HIF.
Men trevlig som sagt.
Tre mål och en assist på 12 allsvenska matcher, förvisso.
Det var inte så tänkigt.
Nej, det var väl kanske att man hade andra krav på anfallarna på den tiden när HIF var i toppen av allsvenskan.
Vi kanske borde ringa upp de här gamla HIFarna och göra någon text på dem och se vad som har hänt med dem.
Det hade ju varit kanske, väldigt spännande.
Kanske skulle vara uppskattat bland läsare. Kanske. Ja. Det var det. Det var det. Och det var nog det för hela
mål. Är vi i mål?
Jag tror det.
Ja.
Med HIF-podden den här veckan.
Hur blir det framöver igen?
Hur blir det framöver? Nu splittas vi på lite olika semesterveckor. Så att det kanske...
Nu ska ju både jag och du gå på semester, Hjelm. Och Erik är på semester.
Så, ja, det är väl Erik som kommer tillbaka först av oss. Och då är frågan om Marianne är kvar.
Vi får väl helt enkelt hålla det öppet hur det blir. Vi kan inte utlova några...
Inte just det, kanske i på den här plattformen, men vi kommer ju ösa på de andra, i de andra kanalerna.
Så vidare inte vi kan få ihop någon intervjupodd. Det återstår att se.
Yep.
Det kanske kommer, ni får hålla ögonen öppna, ni kommer bli varse såklart.
Och öronen.
Precis. Först ögonen så att ni kan öppna öronen. Men de orden så tycker jag att vi rundar av här och önskar er en skön semester. För jag antar att några av er i alla fall som lyssnar också, om ni inte redan har semester, kliver in i semester ganska snart. Hoppas ni får njuta av den och så säger vi ta hand om er och så hörs vi när vi hörs.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.